hjärtligt välkomna till Helt debatt om den växande antisemitismen och islamofobin. Jag heter Alexandra Pascalido och står här på Kulturhuset Stadsteatern i hjärtat av Stockholm. Efter ett terrorattentat i både Frankrike och Danmark där den judiska identiteten blev en dödsdom har antisemitismen och islamofobin ökat. Spottloskor i ansiktet, avrivna slöjor och kippor, grishuvuden och hakors på moskéer och synagogor. De senaste åren har Sveriges judar och muslimer blivit allt mer utsatta för hat och hot. En del funderar till och med på att lämna landet på grund av det de utsätts för. Ni hör vittnesmålen, forskarna, ansvariga och debattörer i en direkt sändning från hörsalens foajé på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Ni är alla hjärtligt välkomna och alla kan delta via hashtaggen P1-debatt. Vi finns på Facebook, vi finns på Twitter och vi har också en egen hemsida och ett debattforum. Hedi Fried, du är psykolog, överlevande. En av de få som är kvar som kan berätta om förintelsens inferno. Dina föräldrar mördades i koncentrationslägret Auschwitz. Och idag är du 90 år gammal. Och nu säger du att du är rädd igen. Varför det?
Ja, när man ser hur saker och ting utvecklas. Man har en bild av att déjà vu. Jag såg hur det börjar lite smått med hat. Människor som påstår att andra människor är inte lika mycket värda. Och då blir man lite skrämd. Men samtidigt så tror jag inte att det kan upprepas på samma sätt. Och jag hoppas att det kan inte upprepas alls. För att idag är människor lite mera, tänker lite mera än de gjorde det då och vet lite mera. Jag tror att de här senaste 70 åren har i alla fall gjort sitt att undervisa människor. Jag vet när jag kom till Sverige och försökte påverka lärarna att de ska ta in den här undervisningen om förintelsen, så sa en lärare, jag argumenterade med att det handlar ju inte bara om judar. Och då sa läraren, nej, jag förstår, det handlar om alla minoriteter. Så att på den tiden förstod de inte att det handlar om varenda en. Idag vet vi att det börjar med judar, men det stannar inte där. Så att jag är inte så pessimistisk som jag skulle vara om jag inte hade jobbat med det här under de här 70 åren.
Vi ska återkomma till dig, Hedi Fried, därför att du är också psykolog. Du ska förhoppningsvis också få dela med dig med lite tips och råd till andra människor som också drabbas av detta. Fatima Raza, du är en annan som har fått känna av hatet konkret på grund av din religion. Du hette Gun Halvarsson och konverterade. Idag står du här, du bär slöja. Vad möter du?
Jag möter mycket stort hat. Det kan vara att någon kommer fram. Jag står utanför Åhléns. En man kommer fram och harklar sig och spottar en snorloska rakt i ansiktet. Jag har blivit nedslagen på väg hem från affären, kullsparkad. Han högg tag i min slöja och fimpade mitt ansikte i backen, precis som jag vore en cigarettfimp. Och jag låg kvar på marken den gången därför att jag var övertygad om att han tände eld på mig. Jag trodde att han skulle tända eld på min kjol så att det skulle brinna. I stort sett 4-5 minst gånger i månaden så får jag hundbajs, grisöron, fyllda kondomer i min brevlåda i mitt hem. Så varje gång hissen åker så börjar hjärtat att slå. Och jag tänker, ha, nu igen. Nu är någon på väg till min brevlåda.
När du blev misshandlad, vad var det för någon människa som misshandlade dig?
Inte en aning. Jag såg ingenting. Han kom bakifrån och fällde mig. Jag föll bara rätt fram. Sen körde han ett knä i ryggen på mig. Och jag låg med höger sida.
Hur lät han? Vad sa han?
Han sa, jag vill inte svära i radio. Men
du
han
får
sa,
svära. I det här programmet får man svära.
Han sa, dö muslimfitta, sa han.
Gick du till polisen?
Ja, jag tvekade faktiskt. Därför att det började egentligen med att jag fick hundbajs och sånt i min brevlåda. Och då gick jag till polisen och visade dem ett brev som jag hade fått. Där det stod dö, jävla muslim. Och så sa jag, jag har också fått hundbajs. Men receptionisten sa, om du tar av dig det där du har på huvudet så slipper du problemet. Så jag bara vände och så gick jag hem igen. Jag struntade i det. Och efter misshandeln så väntade jag säkert 4 eller 5 dagar innan jag vågade gå ner. Därför att jag tänkte de skulle säga samma sak en gång till. Och jag har inte gått tillbaka. Det händer alltså väldigt, väldigt ofta det här nu då med hundbajs. Fyllda kondomer, jag har fått, det är inte länge sedan, kanske en månad sedan som någon var bussen nog att hälla människoavföring, lös människoavföring rakt ner i min brevlåda. Och jag trodde faktiskt att det var barnen på gården som hade hällt chokladpudding. För det finns några barn som kallar mig prinsessan Fatima som lägger teckningar av. Ja, prinsessor och sådana saker. Så jag trodde de hade helt chokladpudding. Men sen kände jag på lukten att det var inte chokladpudding. Och det var utblandat med tapetklister eller någonting. Så att det var jättesvårt att torka bort det från dörren och från golvet och från halmattan. Och sen lukten. Så jag kräkte sig en påse, torkade, kräkte sig en påse och torkade.
Du har inte gått ut på 2 veckor.
Nej.
Du vågar inte lämna ditt hem.
Jag stannar helst hemma för att jag är lite rädd att gå ut här i Katrineholm. Så jag
och idag kom du hit i sällskap av din dotter och vi är väldigt tacksamma att du kommer hit och delar med dig av.
Ja, jag gör det här av en anledning, inte så mycket för att hävda mig själv eller så här, åh jag vill synas i media. Det är inte därför jag har varit i Expressen och nyheterna, utan jag vill att alla utsatta, det finns fler än jag, det finns de som utsätts mycket, 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 mycket värre. Jag vill att de går och anmäler det. Även om det inte reds ut eller någonting sånt, så blir det i alla fall en pinne i statistiken. Och åtminstone så kan de få prata med brottsofferjouren, och det hjälper faktiskt lite. Och man måste visa, oavsett om det nu är en muslim eller vad det än är, bara gå och anmäl det. För det är inte godtagbart att vi ska stå ut med sådana här saker.
Och då är du ändå vit och svensk.
Ja, jag är en svikare.
Vad menar du med det? Förklara.
Ja, det jag har fått höra i min stad är, eller på andra ställen också, det är att en svensk som blir muslim väljer själv, och därmed har jag sagt upp min svenskhet. Så att jag är inte svensk längre.
Du har också somaliska muslimska vänner.
Ja, jag har mest somaliska vänner, därför att det bor mest somalier i Katrineholm. Och det de råkar ut för, alltså det kan vara så att en kvinna väljer att inte gå på gångbanan, utan hon går lite bredvid gångbanan därför att gångbanan är alldeles nerisad av is. Så hon går lite grann i gräset, för där är det inte lika halt. Då kan det komma fram en man och säga, här i Sverige går vi inte på gräset, här går vi på gångbanan. Men nu var det en isig gräsmatta, så det spelar liksom ingen roll. Och när hon försöker säga, ja men jag är rädd att ramla, då kastar han sin cykel på henne. Det är sånt som kan hända.
Mm. Vi ska få höra mer av dig, Fatima. Med mig här på scenen så står också Emilie Wangen Lindgren, redo att förmedla lyssnarnas, du är lyssnarnas öra. Vad säger våra lyssnare?
På Facebook så säger Carl Erik, kommer vi få veta hur stor ökningen av antisemitism och islamofobi är och om det är en trend? Jag vill se siffror och inte höra vad folk känner. Och i vår chatt som ni kan hitta på sverigesradio.se så skriver Anna, hej, jag undrar vad de kvinnor i panelen som bär slöja upplever att de är utsatta, om de är, upplever att de är utsatta av samhället. I så fall av vilka och varför?
Ja, och alla de frågorna så ska vi självklart få svar på, och jag går direkt till handling. Carina Järv som är utredare på Brå. Vad är egentligen ett hatbrott?
Ja, om vi börjar med vad ett hatbrott är, så förutom hets mot folkgrupp och olaga diskriminering så är det varje typ av brott. Och då är det oavsett om det är okvädningsord eller att bli knuffad eller bli spottad på, vilket även kan kallas för ofredande. Om det är klotter, om det är misshandel eller om det är mord. Alla typer av brott där man har blivit utsatt på grund av sin hudfärg, etnicitet, nationalitet, religiösa uppfattning eller sexuella läggning. Eller även könsöverskridande identitet eller uttryck. Det är ett hatbrott.
Och hur ser det ut egentligen när det gäller just hatbrott mot judar och muslimer?
Man kan säga så här, det saknas undersökningar som har möjlighet att undersöka utsattheten inom de här befolkningsgrupperna. Men på Brå så gör vi varje år statistik över polisanmälningar där vi har lyckats identifiera möjliga antisemitiska eller islamofobiska motiv. Det är ett väldigt trubbigt instrument vill jag påpeka och säger inte så mycket om själva utsattheten. För vad man kan säga är att mörkertalet är stort för båda de här motiven. Vi har en undersökning som heter Nationella trygghetsundersökningen och där säger ungefär 1,4% av svenska befolkningen att de har blivit utsatt för främlingsfientliga hatbrott och ungefär 0,3% att de har blivit utsatt för antireligiösa hatbrott. Både vad gäller antisemitiska och islamofobiska hatbrott så går det här i varandra. Men varje år så vi kan slå fast i vår statistik över polisanmälningar att det finns både antisemitism och islamofobi i svenska samhället. Vi kan också se att
vilka är det som står för, vilka begår dessa brott? Vilka står för de här hatbrotten?
Det är väldigt svårt att det är väldigt svårt att säga egentligen, för att vad vi får fram i statistiken är att ungefär 60% av de här polisanmälningarna så är det en okänd person som har gett sig på offret. Så vi har inte så mycket uppgifter om vilka. Däremot vad vi kan se när vi läser polisanmälningar är att de kommer ifrån alla möjliga etniciteter. Och, det kan vara grannar, det kan vara okända på stan, det kan vara vad som helst.
Mm. Och, men ger siffrorna, du talar om mörkertalet, så siffrorna ger helt enkelt inte hela bilden eftersom anmälningsbenägenheten inte är så stor helt enkelt.
Det stämmer. Det finns flera faktorer som kan påverka ifall den här pinnen kommer med i statistiken. Dels att den som har utsatts anmäler brottet och dels också att det här motivet på något sätt framkommer i fritexten, att det omnämns att jag blev utsatt på grund av att jag är muslim och så vidare.
Men väldigt många tror ju inte riktigt att rättsväsendet tar det här på tillräckligt stort allvar och anmäler därmed inte. 8 av 10 anmälningar om hatbrott läggs ju ner och vi ska tala med rikspolischefen Daniel Eliasson alldeles snart. Men jag tänker att er nästa rapport, alltså Brottsförebyggande rådets nästa rapport, kommer i sommar. Går det att säga redan nu om vad den visar?
Nej, det går inte att säga alls, för vi håller fortfarande på att läsa ungefär 15 000 polisanmälningar. Däremot så uppger hatbrottspolisen både i Stockholm och i Malmö att vad gäller det antisemitiska motivet så såg de fler anmälningar under 2014 än under 2013. Men mer än så vet vi inte i dagsläget.
Och när det gäller islamofoba?
Där har jag inte fått några uppgifter.
Nej. Okej. Okay. Antisemitismen och islamofobin slår ju hårt mot privatpersonen. Men hur märks det i synagogor och moskéer? Med oss här har vi nu Meinhard Gerber som är kantor sedan 1975 på judiska församlingen och leder förbönan där. Och imamen Kashif Virk som är född och uppvuxen i Partille och har en moské som är inhyst i en villa. Var ligger den villan, Kashif?
Den ligger i Spånga i Västerort.
Den ligger i Spånga i Västerort. Vad märker ni av?
När det gäller islamofobi så märker vi att på grund av vissa konflikter i världen så ökar fördomarna mot muslimer och hatet ökar. Och det får vi även se prov på. Jag får brev till min moské också. Men jag tycker det viktiga är att nu när jag får höra de här skildringarna också, vilket stort ansvar vi religiösa företrädare har för att motverka både antisemitism, islamofobi och allt annat slags hat som finns i samhället. Vi har ett väldigt stort inflytande över de som lyssnar på oss och vi har en allmän röst som folk lyssnar till. Så jag tycker att jag som religiös företrädare och alla andra i Sverige har ett jättestort ansvar att förmedla. Och vad är det vi ska förmedla? Vi ska tala om för människor att religion kan ibland liknas vid ett redskap. Om det hamnar i fel händer så kan det ha förödande konsekvenser. Men religionen i sig lär ut kärlek och respekt och lojalitet mot sitt land. Vi muslimer har ett ansvar och andra religiösa också att vägleda våra församlingsmedlemmar att inte hata någon. Vårt motto i Ahmadiyya-församlingen är kärlek för alla, hat mot ingen. Och vi måste även delta i den allmänna debatten och komma med de här argumenten. Delta i debatter, skriva i tidningar och berätta för människor vad islam egentligen är. Kanske på så sätt kan ju motverka fördomar som ju beror på okunskap. Så för att få bort okunskapen så har vi ett jättestort ansvar. Vi måste även vara mer inbjudande, bjuda in människor till våra moskéer. Inom vår församling så har vi gratis studiebesök så att folk kan komma dit. Och jag lovar, när ungdomar och barn kommer dit så kommer de in med en helt annan inställning och de går därifrån med en positiv inställning. Detta är jätteviktigt. Vi måste vara mer inbjudande. Sen måste jag bara få avsluta och säga att muslimer drabbas också jättemycket av allting som sker i världen. Om ett terrordåd sker i islams namn så ökar islamofobin. Och jag skrev också att det är ironiskt att den första som dödades i Paris var en muslim, Ahmed Merabet. Och även islamismen, terrorismen i islams namn, det är flest muslimer som förorsakas utav detta. Så vi är lika oroade som alla andra i det här samhället.
Hur menar du då? Förklara det här.
De flesta terrordåden sker i muslimska länder och det är flest muslimer som omkommer. Därför är radikalisering ett lika oroande för mig som muslim som det är för någon annan. Och jag är beredd att ta mitt ansvar för att motverka detta.
Tack så mycket. Där fick du också en spontan applåd, Maynard Gerber. Hur får ni tillräckligt skydd? Du jobbar ju i den stora synagogan här i Stockholm. Får ni tillräckligt skydd av samhället, anser du?
Alltså vi har bett att få mera skydd från samhället. Och det var en representant från regeringen som var hos oss i förra veckan för att diskutera det här. Vi har också fått, mera pengar för att för säkerhetsåtgärder som församlingarna vill ta. Så vi anser att det här går framåt, att samhället börjar förstå att det här finns inom Sveriges gränser.
Mm. Du har arbetat där sedan 1975. Har det blivit värre?
Det har blivit mycket värre.
På vilket sätt då?
Ja. Till exempel, man visade en dokumentärfilm i Sveriges Television förra månaden angående judarnas situation i Malmö. Där rabbinen i Malmö inte kunde gå på gatan utan att bli spottad på och flaskor kastade på honom. Också. Jag har aldrig hört talas om det här. Att en rabbin inte kunde gå på en gata här i Sverige tidigare. Så var det inte. Det är vandalisering av judiska begravningsplatser. Nu på grund av händelsen i Köpenhamn så har vi polisbevakning utan inte bara synagogan utan även den judiska skolan. Där små barn går och de, varje morgon när de går till skolan så har de polis där med gevär och allt möjligt. Så var det inte för inte så länge sedan.
Vad beror det på då, tror du, att det har blivit värre?
Alltså antisemitismen har utökats i Europa i allmänhet och Sverige är inget undantag. Vi ser att antisemitismen har kommit in i regeringen i Ungern. Och det finns en
och inte bara i Ungern, och jag ska också säga att i det här programmet så ska vi hålla oss inom Sveriges gränser för annars finns otaliga exempel både från östeuropeiska länder men också mitt andra hemland, Grekland. Men jag tänker om vi håller oss till Sverige.
Ja. Men varför det har utökats här, det är svårt att säga. Det vet jag inte.
Finns det jättemånga här som faktiskt kan svara på den frågan. Ni lyssnar ju på P1 Debatt som idag handlar om hatet mot judar och muslimer. Och här har vi alltid minst en expert, Lena Berggren. Du är historiker på Umeå universitet. Igår var du vid Norra Kvarken. Idag står du här på Kulturhuset i P1 Debatt. Och det finns fortfarande platser kvar, ska jag säga, till er som lyssnar där hemma. Så ni är hjärtligt välkomna hit. Och jag tänker, både antisemitismen och islamofobin har ju en lång historia och utbredd i världen. Men hur har utvecklingen sett ut i Sverige?
Det är faktiskt delvis ganska svårt att säga, därför att vi skulle behöva otroligt mycket mer forskning om det här. Jag kan ju bara säga det att när jag började mitt arbete med min doktorsavhandling om svensk antisemitism under mellankrigstiden för sisådär 20 år sedan.
Började du på din avhandling på mellankrigstiden?
Ja, den handlar om svensk antisemitism under mellankrigstiden. så 30-40-tal, det är det jag behandlar. Så. Men de få av oss då som höll på med det här, och då hängde liksom antisemitism hängde ihop med fascism och rasideologi och såna där saker. Ingen av oss hade kunnat tänka oss i vår vildaste fantasi att vi skulle hamna i ett läge där vi är idag. Och det gäller båda de här områdena, både det som rör rasism, antisemitism, islamofobi, andra former av rasism som vi inte pratar om idag, men som naturligtvis också finns där och har ökat. Men även så att säga utvecklingen inom ultranationalism, högerextremism och sådana saker.
Så varför hamnar vi här idag?
Det är väldigt komplexa processer, och nu låter jag som en forskare, och jag är forskare, det är därför jag står här. Men vi måste lära oss att förstå att det här är inte enkelt. Vi måste ha säkert en 3, 4, 5 tankar i huvudet samtidigt om vi ska begripa det här.
Ge oss de tankarna.
En sak, om man tittar på den nära historien, det är ju alltså att politiska händelser i omvärlden påverkar det här. 11 september påverkar naturligtvis framväxten av islamofobin, och det späds på av fler terrorattentat både i Sverige och ute i Europa. Och det är ju det vi ser nu, har sett nu under början av 2015, där både islamofobin och antisemitismen har ökat på grund av dåden i Paris och Köpenhamn. Men vi har parallellt med det här också en ökad acceptans för rasism överhuvudtaget, som hänger ihop med ultranationalismens politiska landvinningar, och det gäller hela Europa och det gäller även Sverige. Och det leder till en slags normaliseringsprocess kring problemformuleringar, vad som är tillåtet att säga, och i förlängningen också i vad som är tillåtet att göra. Och där bör vi titta historiskt för att se hur såna här, det som leder fram till förintelsen i Tyskland, men även andra historiska exempel, hur börjar det? Hur kan man bromsa det när det börjar? När börjar skalorna glida? När börjar normaliseringen komma igång? Och där har vi alla ett ansvar för att se till att den normaliseringen stoppas. Och den handlar både om ord och handling. Men det vi ska stoppa, där vi måste liksom vara observanta, det är orden. För de leder vidare till handling om man inte stoppar dem. Sen är det så att vad det gäller islamofobi i Sverige, så där vet vi väldigt, väldigt lite. Vad det gäller antisemitismen, så är det så att det finns en inhemsk tradition av antisemitism som sannolikt går tillbaka åtminstone till medeltiden. För den sitter ihop med kristendomen.
Vi har den senaste tidens antisemitism har ju väldigt ofta, när den har rapporterats, handlat om muslimer i Malmö bland annat.
Ja.
Hur ser den bilden ut? Vilka är det egentligen som är antisemiterna och som står för de antisemitiska attackerna i Sverige idag?
Det finns ett stort problem med muslimsk antisemitism. Den hänger delvis ihop med utvecklingen i Mellanöstern, alltså den politiska utvecklingen i Mellanöstern. Men där finns också traditioner inom den muslimska världen, liknande de som finns inom den kristna, men de ser lite annorlunda ut. Men vi ska också komma ihåg just den här, alltså, det som inte är muslimsk antisemitism, utan det som fortfarande finns inom rasideologiska grupperingar. Det är inte bara frågan om så att säga, grishuvuden, det finns hakkors i det här också. De ska vi inte glömma bort. Mm. Det är också så att antisemitismen, om man tittar historiskt på den, och så ser det fortfarande ut, den har ingen politisk färg, utan den finns över hela det politiska spektrat. Den finns även inom den politiska vänstern, från Marx och framåt.
Ja. Det är jättebra att du tar upp de olika politiska färgerna, för att man undrar ju hur skiljer sig antisemitismen åt från vänster till höger?
Historiskt sett så kan man väl säga att den antisemitism som har drabbat ifrån höger, den har målat ut judarna som traditionalister, religionsförespråkare, från vänster. Där är de traditionalister, de är motståndare till liksom modernitet, men man smyger också in det här att judar... också, att det också finns en konspiration. Konspirationsteorin är gemensam för vänster och höger. Men från vänster då så ses judar som traditionalister. Från höger så ses judar som förespråkare för modernitet, för demokrati, för kapitalism, för kvinnlig frigörelse etc. Och det där illustrerar någonting som är väldigt, väldigt viktigt, som gäller all form av rasism. Den skapas inte hos den grupp som utsätts för den. Den skapas hos de som bär den. För det här illustrerar att det spelade ingen roll på 30-talet vad judar gjorde. Var de moderna så kunde de attackeras ifrån höger. Var de ortodoxa så kunde de attackeras ifrån vänster.
Och hur ser islamofobin ut från höger till vänster?
Det har jag väldigt svårt, det har jag lite svårt att svara på, ja, faktiskt.
Men du, jag tänker också, borde vi istället för att tala om antisemitism tala om judehat, och istället för att tala om islamofobi, alltså rädslan för muslimer, borde vi tala om islamhat eller muslimhat?
Alltså, de här beteckningarna är ändå ganska, ganska vedertagna. Det har ju funnits liksom hårklyveridiskussioner om termen antisemitism. Att den är tom på innehåll och att den är, och såna där saker. Va? Och det är också framförs argument då från så att säga, arabiskt håll, att men vi semiter, vi kan inte vara antisemiter. Men den här termen, den myntas som en beteckning på sekulariserat judehat. Det har alltid betytt judehat. Det är klart att man kan byta beteckning, men vad spelar det egentligen för roll? För det är ju egentligen konsekvenserna av det här tänkandet som man vill försöka komma åt och motverka.
Jag har talat med väldigt många inför den här debatten, och många påtalar att Israelkritiken må vara befogad, men den hamnar väldigt lätt i antisemitism. Ja. Och jag tänker också att islamkritiken också tenderar att försätta oss i en sån fälla, att den också lätt kan bli islamofobi. Var går gränsen?
Ja, det beror ju på då hur man definierar saker och ting. Men lite enkelt så kan man väl säga att när alla världens judar får skulden för Israels regeringspolitik i det egna närområdet, då kan man misstänka antisemitism. För det handlar om kollektiv skuldbeläggning. Precis på samma sätt som när svenska muslimer får skulden för att Daesh halshugger människor och lägger ut filmerna på YouTube i norra Syrien. Det är fullständigt bisarrt att lägga skuld på det sättet. Men det är väldigt, väldigt typiskt.
Kanske för Virk, du vill addera någonting, imam?
Den här diskussionen är jätteviktig om att definiera islamofobi, definiera antisemitism, men bara om den är gynnsam i att motverka själva problemet. Vi måste se till att få bort det hatet, det är det allra viktigaste. Alla studier ska ju syfta till detta, självklart. Och jag måste säga att få ut ett budskap och säga att man kan inte älska Sverige, säga att man älskar Sverige genom att hata vissa av dess medborgare. Hat är i naturen så att det sprider sig i hjärtat. Man hatar allt fler människor genom att bara börja med en. Man måste lära folk att tänka på detta sättet. Sen måste vi komma ihåg att avlägsna konflikter som inte har något med Sverige att göra får inte förpesta opinionen mot människor som bor här i vårt land. Vad har jag som muslim att göra med vad som sker i Syrien? Jag tycker det är lika tragiskt som alla andra. Men jag ser islamofobin däremot som en möjlighet för mig att kunna förklara att min religion lär inte detta, utan min religion lär det här. Denna möjlighet hade jag inte fått om inte de här islamofobin funnits. Jag använder den här möjligheten vi får att berätta att islam lär inte ut det här.
Hur hanterar du och dina antisemitismen bland dina medlemmar? Finns den? Möter du den? Hur låter den?
Tack och lov, bland islams samarbetsförsamling, bland våra ungdomar och äldre förekommer inte detta. Men jag talade tidigare om att jag har varit i Israel, där vi också har en församling. Och även fast de lever fredligt där i Haifa, har vi en moské som har funnits där sedan 1928. Även om de säger att vi lyder staten, och jag har sett det själva, de högtidlighåller deras högtider också. Men de säger, bland vårt folk finns det en enorm sorg och smärta över att allting togs ifrån oss. Och den lever kvar än idag. Vi måste behandla den här sorgen.
Och jag måste ju givetvis bolla frågan till Maynard Gerber. Du är ju kantor på judiska församlingen. Jag tänker, hur ser det ut med islamofobin hos er?
Jag tror att man blir påverkad av det som vi upplever här i Sverige. Samtidigt så har vi har nära kontakt med muslimer. Alltså jag är omskärer för judiska församlingen, men de flesta pojkar jag omskärer är muslimska pojkar huvudsakligen i Uppsala, i Gottsunda. Så jag har väldigt nära kontakt med muslimska familjer, och efter jag förrättar omskärelse så sitter vi och dricker kaffe tillsammans Och jag talar om för min församling att vi, och vi var tillsammans ute i dina trakter för inte så länge sedan. Och så att man, jag försöker balansera det här.
Jag tänker, vad kan man göra? Du, Hedi Frid, du är ju även psykolog och har ju skrivit många böcker och rest runt i landet med det här obevekliga tålamodet för att upplysa om antisemitismen, rasismen och förintelsens konsekvenser. Jag tänker, vad kan man göra för att stävja det här hatet? Men också, vad kan man göra för att värja sig själv om man är måltavla?
Ja, vi ska ta frågorna en och en. Vad ska man göra emot det? Först och främst, man får inte vara rädd. Man måste speak up, som det heter på engelska.
Tala ut.
Och försöka förklara. Låt oss säga att en granne börjar berätta för dig. Ja, förstår du? Ja, jag tycker inte om den där familjen. De är judar. Ta en diskussion med dem. Fråga, vad har du för anledning att tycka illa om dem? Har de gjort något ont mot dig? Försök att diskutera och låt honom få en tankeställare att kanske det finns ingen anledning att hata. För att det här hatet, det har ju ingen, de har ingen anledning att hata. Det kommer liksom av sig självt, av gammal vana.
Men vad gör du när du är rädd?
Nej, jag är rädd. Jag vet inte, jag är inte så rädd av mig. Jag kanske har varit rädd, men nu har jag hunnit bli så gammal så jag är inte rädd.
Vad skönt, så när man blir 90 då är man inte rädd längre.
Det finns ingen
när man också varit med om det värsta som du har. Vad säger våra lyssnare, Emilie Wangenlinger?
C. Eiser säger på Twitter: skulle jag anmäla varje gång jag blir utsatt för antisemitiska trakasserier, då skulle polisen förmodligen ge mig en foliehatt.
Och då kan jag berätta, för jag känner igen C. Eiser, den här signaturen. Jag kan berätta, det är en judisk kvinna i Malmö som får, de har målat hakors och Davids stjärnor på hennes dörr. Hon och hennes fru, de är livrädda och de har anmält till polisen flera gånger. Man sätter inte upp en kamera eller någonting, polisen har inte gjort någonting. Och det är ju att begå ett lagbrott om man själv sätter upp en kamera. Och jag är väldigt glad att få informera er alla om att Dan Eliasson, rikspolischefen, är här med oss och ni ska få höra honom förklara hur man kan, vad man kan göra om man blir utsatt för hatbrott och vad samhället faktiskt kommer att ta för krafttag. Har vi något annat, Emily, innan vi ska få höra den judiske satiriken Danny Gordon? Ja, Emily.
Vi har en chatt uppe på sverigesradio.se på Peter Batts sida och där skriver signaturen antirasism på riktigt: vad säger panelen om att införa så kallad jämlikhetsdata för att lättare kunna se hur den ekonomiska och sociala situationen ser ut för Sveriges minoriteter?
Okej, det där är kanske en klassaspekt. Är det någon som väldigt spontant skulle vilja svara på detta? Jämlikhetsdata, alltså de här två grupperna. Okej, jag måste fråga, är det korrekt? Kan man jämföra? Kan man i en och samma debatt, är det rätt att diskutera både islamofobi och antisemitism? Kan man jämföra de två? Vad säger du som är historiker, Lena?
Ja, det kan man.
Lena Berggren.
Och det ska man. Därför att vi behöver lära oss generellt sett mer om båda de här. Och vi måste veta, vad är likheter och vad är skillnader? För det finns både likheter och skillnader.
Är det olika sorters rasismer?
Det finns en hel del likheter mellan antisemitism och islamofobi. En likhet är ju då att det finns ganska starka inslag av konspirationstänkande. Alltså att det finns världsomspännande konspirationer, både från judiskt och muslimskt håll. Men de ser ju naturligtvis lite olika ut. En annan likhet är det här att det här handlar om grupper som uppfattas ha makt på ett eller annat sätt. De flesta av oss känner säkert igen sån här klassisk antisemitism riktad mot USA, att det finns en israelisk-judisk lobby i USA som kontrollerar den amerikanska politiken, juridiken, ekonomin,
medierna
etc. etc.
Och mot muslimerna handlar det om att de invaderar oss, va?
Ja, och det handlar också om att där utgår ju makten då ifrån oljebolagen pengarna.
Men det måste ju också vara någon slags klassskillnad mellan judar och muslimer i Sverige.
Nu är inte jag sociolog, så jag kan inte svara på det här med riktigt så här vetenskaplig tyngd. Men naturligtvis så är det så att sociala problem påverkar hur vi ser på världen generellt sett. Egen utsatthet, och det vet vi brett, genererar ofta ett behov att ge sig på andra, att ge någon annan skulden. Och ofta att man riktar det där fel, att man inte riktar det så att säga uppåt på den politiska nivån utan neråt på något sätt mot en annan utsatt grupp som man kan känna sig bättre än. Och det här är ju både rasism, det handlar om homofobi, det handlar om sexism och så vidare. Och det är klart att det spelar roll här också.
Maynard Gerber, judarna är ju en väldigt välintegrerad grupp i det svenska samhället.
Ja, det kan man säga. De flesta judar här i Sverige är sekulära. Det är väldigt få som är. Vi har nästan inga ultraortodoxa här i Sverige. Det har vi inte. Men medan jag står här så tänker jag på en intressant, som jag tycker är intressant, att man kan blanda ihop ordet hat och hot. Och vad jag menar är, när man känner sig hotad så börjar man hata. Det finns en, när det blir en rädsla, då känner man sig hotad och då kommer man att hata. Mm.
Och där ska jag sätta ett litet kommatecken, därför att vi ska nu få höra på Danny Gordon som växte upp i en traditionell judisk familj med mamma från England, pappa från Lettland, och du satte ihop föreställningen Häst mot folkgrupp för nästan 30 år sedan, men dammade nyligen av den eftersom ämnet återigen känns så aktuellt. Så jag säger, ja. Danny, scenen är din. Varsågod.
Tack så mycket. Tack, vad trevligt. Jag tänkte att... ja.
Oj, hur går det? Du behöver en gitarr också, Danny Gordon. Ja, ni hör P1-debatt och Danny Gordon, det är därför ni ska komma till Kulturhuset, för här får man uppleva saker också visuellt, ska jag säga. Nu har han satt på sig en peruk. Och ja, varsågod.
Skruvade lockar och frajband, vilken skylt. Vi baldakinen stal rabinen, den judiska nym. Shulamit, shulamit, får jag dig bjuda på en sabbatsup och flätat bröd. Lechaim och gittor, vin i glasen vi slår. Nu har min shulamit blivit två. I flera dagar har jag supit för att glömma dig. Kom tillbaka min shulamit, kom tillbaka till mig. Kycklingvingar syns på Haga, va? Är det verkligen sant? Kycklingvingar syns på Haga, det är inte möjligt. Kycklingvingar syns på Haga som en vacker biblisk saga. Jag har blivit lurad av en antisemit. Jag har blivit lurad av en antisemit. Han sa korven var från Polen, men det var dopudding i skålen. Jag har blivit lurad av en antisemit. Josef Fredman släpper vind, byxan står som ett segel. Kjula mitt vinblatt som mjuk om kind och blank så lik en bögel. Jag orkar inte längre vara jude någon mer. Kan inte någon annan ta över? Daj, 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 daj. Kom Fredman, låt oss dansa, Lechaim och Gittor. dai da da dai 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 dai.
Jag orkar inte vara ljudig mer, så är det. Jag tror att du orkar en liten stund till. Jag vill tacka dig så hemskt mycket, Danny Gordon. Peter Batt är tillbaka efter pausen. Då får ni höra Jan Guillou, Mikael Bindefeld, rikspolischefen, Expos Bilan Osman, Matan Ravid från Svenska kommittén mot antisemitism och många, många fler. Vi tackar för nu. Fortsätt twittra och facebooka och allt möjligt. Vi hörs snart. Tack för nu. Hjärtligt välkomna tillbaka. Det här är timme två av Peter Batt. Vi sänder direkt från Kulturhuset, Stadsteatern. Och du är välkommen att komma hit, för vi har en timmes sändning kvar. Vi fortsätter ju på webben. Temat för dagen är den växande antisemitismen och islamofobin. Och hur vi ska motverka den, vad vi ska göra åt allt detta. Och vi har ju oerhört aktiva lyssnare och en fantastisk publik, ska jag säga, här på Kulturhuset. Välkomna och tack så mycket för att ni har tagit er hit. Och Emelie Wangen Lindgren, du läser ju all den här, det här flödet ifrån från våra lyssnare. Vad skriver de? Vad vill de veta? Vad tänker de?
Ja, i vår chatt på sverigesradio.se, där alla är välkomna att dela med sig sina frågor, så föreslår Karin en ovanlig vändning. Hon skriver: inför allmän värnplikt. Det skulle vara bra för både individ och samhälle och göra att olika människor tvingas umgås. Och på Twitter skriver Kiwi N till oss på hashtag PetDebatt: roten till hatet, radikalism och våld är brist på utbildning. Utbildade människor växer inte till hat och våld.
Intressant. Intressant faktiskt. Det där vet jag inte. Det kan vi diskutera vidare. Alla nazister var ju inte lågutbildade. Ja, då ska vi se. Petra Kahn-Nord, du är generalsekreterare på Judiska ungdomsförbundet. Och för dig har det gått så långt att du funderar på att ta din familj och flytta till ett land där du inte ens kan språket. Varför det?
Jag kände att vi levde som en liten krigszon mitt inne i ett demokratiskt samhälle. Att det var vakter utanför mina barns skola, förskola, min sons kollo blev inställt. Det smög sig på att vi kunde inte leva ett normalt liv, inga rutiner. Och utanpå det så blev det på något sätt att det kändes som att det fanns ingen riktig frihet att vara de vi var. Väldigt många judar blev så rädda som vågade inte vara judar offentligt, och ännu mindre säga vad de känner och tycker offentligt, och så är det fortfarande idag. Och vid något tillfälle så kände jag, om mina barn ska vara judar innanför polisavspärrningar för att vi är så rädda för terrorism, hur ska jag få dem att bli en del av det svenska samhället, och hur ska jag få dem att bli stolta judar? Och går det så långt att vi måste isolera oss och inte kan vara en del av det här svenska samhället som jag älskar, att vi bara kan vara judar inom stängda dörrar, ja, då kände jag att det kanske inte fanns en framtid. De måste få vara stolta och glada och dela sin judiska identitet med samhället.
Men vad funderar du på? Alltså, hur upplever du den här antisemitismen på ett personligt plan?
På ett personligt plan så är det ju dels att våra aktiviteter blir inställda. Att vi kan inte lita riktigt längre på att det blir det här sommarkollot eller det blir de sakerna vi ska göra. Utan vi vet inte, för händer någon terroristattack i Europa, nej, då blir det inställt. Eller så får de inte gå ut på utflykter med skolan. Eller så får de inte gå på fotbollsträningar. Så det är på det personliga planet. Sen ser antisemitismen nog annorlunda ut än islamofobin. Så att jag, när jag går på stan, det syns ju inte på mig.
Nej,
att jag
är judinna. Du har Davids stjärna på dig, men om man inte ser den så...
Ja. Så ser man inte. Däremot på sociala medier så har det varit extremt mycket hat. Jag tror att i somras så var det för många judar då som det började i med Gaza-kriget. När Stefan Löfven skrev på Facebook att Israel rätt att försvara sig själv. Och då kom det kommentarer som att alla judar borde gasas. Hitler hade rätt. Död åt alla judar. Och svenska samhället svarade och sa att det var en kritikerstorm. Och för oss så kände vi oss totalt övergivna. Och det finns någon ovilja fortfarande idag att riktigt prata om det här. Det ifrågasätts. Jan Guillou som står och ifrågasätts också, om det är så. Och då blir vi ännu mer känner oss ännu mer utsatta, ännu mer ensamma. Och jag vill bo i ett Sverige där jag är ett med folket. Jag är ett med mina muslimska vänner, jag är ett med mina svenska vänner, med alla. Men inte om vi är ensamma, utsatta och betvivlade.
Vilka är det som står för den här antisemitismen?
Alltså, jag vet att på Facebook när vi sett de här kommentarerna så har det ofta varit väldigt namn som klingar från Mellanöstern. Och jag har också sett att Forum för levande historia gjorde nyligen en undersökning som visar på att av alla gymnasieelever i Sverige, så av de som uppger att deras religion är islam, så hade 55% antisemitiska föreställningar. 55% är väldigt allvarligt mycket. Och jag tror att om vi inte vågar prata om detta så överger vi både oss, den judiska gruppen, och vi överger också den muslimska gruppen.
Mm. Och i det här programmet, som du kanske märker, vågar vi prata om allt. Och Wilhelm Osman, du är från Expo, från Expressen, du är svensk-somalisk, du har slöja. Hur skulle du beskriva islamofobin?
Hur den uttrycker sig? Den kan uttrycka sig på många olika sätt. Jag tror att det skiljer sig lite vilket kön vi pratar om. Muslimska kvinnor, vi hörde tidigare, Fatima, får oftast möta på en islamofobi kombinerad med en sexism. Där det ofta ser kvinnor som får uppleva islamofobins konsekvenser, men också mäns våld mot kvinnor. Och där det ofta ser kvinnor som blir avryckta slöjan eller får bli misshandlade och så vidare. Så det är ofta så den uttrycker sig. Och Petra pratade tidigare sociala medier. Sociala medier är också en plats där islamofobin syns väldigt väl, tyvärr. Så den kan uttrycka sig på olika sätt.
Du är ung och du är svart. Vad har du mött? Du och din familj på ett personligt plan?
Alltså, när jag växte upp precis som min mamma innan i Partille. Och där var det till en början väldigt mycket afrofobi. Vi kände oftast att det var på grund av att vi är afrosvenska som vi blev utsatta för olika former av...
Enligt afrofobirapporten så är ju hatbrotten mot just afrosvenskar väldigt allvarlig.
Mm, absolut. Och jag tror någonting skedde där efter 11 september-attacken, och det var först då som vi också började känna på islamofobin och hur det är att leva med den här dubbla utsattheten, både som svart och som muslim. Och det var på det sättet, men det allvarliga är ju inte att jag eller min familj har blivit utsatta för islamofobi eller afrofobi, utan det är att det problemet är att det sker överallt hela tiden, att vi är bara en av liksom tusentals personer som utsätts för rasism.
Kan man se en genusaspekt i detta? Är det värre? Drabbas kvinnor värre?
Alltså, jag skulle inte sagt att kvinnor drabbas värre av islamofobi, men däremot så får de leva med en kombination av islamofobi och sexism. Och det är den kombinationen som oftast kan uttrycka sig på väldigt aggressiva sätt. Jag tror att män kan också män möter på samma sorts islamofobi när de exempelvis ska åka någonstans och är i flygplatsen och det kommer kontrollanter och så vidare. Och den formen av islamofobi existerar ju också, och den sker ju hos oavsett liksom kön. Men jag tror att det finns en annan dimension när det gäller kvinnor, och då är det sexism. Mm.
Men du ska också få samma fråga som Petra Kahn Nord fick alldeles nyss. Vilka är det som står för den här islamofobin?
För islamofobin? Gud, det är jättebrett. Alltså det är svårt att svara på. Alltså islamofobi i alla former av rasism finns i alla samhällsklasser, i alla åldrar och så vidare. Där vi kan konstatera, som att vi bor i Sverige, är att det är svenskar. Alltså oavsett liksom om det är muslimer eller kristna och så vidare, så är det svenskar. Och det är människor som har blivit formade av sitt samhälle. Den muslimska antisemitismen uttrycker sig inte på något annat sätt än den kristna eller den icke-religiösa och så vidare. Utan det här är människor som är antingen födda eller uppvuxna i det här landet och är formade av liksom sitt samhälle, och de har gått i samma skola som alla andra och så vidare. Så att vilka som egentligen är den som liksom, vilka det är som bär på dessa åsikter är för mig väldigt irrelevant. Det spelar ingen roll.
Men väldigt många, väldigt, väldigt ofta så framställs det ändå som att antisemitismen är importerad.
Mm. Ja, och jag tror att det finns ett intresse av människor att måla upp den bilden, att rasismen är på något sätt importerad, den finns inte i det svenska samhället och så vidare. Och det är bara någonting som egentligen den högerextrema miljön faktiskt gynnas av och ingenting annat. Det är inte så att islamofobin eller antisemitismen på något sätt är importerad, det är en del av det svenska samhället, den har funnits här väldigt länge.
Men Petra menar ju att Petra har ju en lite annan åsikt i detta, ja?
Jag skulle säga att det mer akuta hotet vad det gäller terroristattacker, de dödliga utgångarna, där ser vi att det är radikala muslimska grupper. Sen så känner vi oss trängda från vissa vänstergrupper och högergrupper också. Jag säger inte att det absolut inte är, men det dödliga hotet pratar jag mer om, och de kommentarer jag får på Facebook.
Bilan, vad säger du om det?
Ja, alltså jag förstår precis vad Petra menar. Det jag menar är att oavsett om det är muslimer eller icke-religiösa, så är det svenskar. Alltså det är människor som är antingen födda eller uppvuxna i det här landet, och vilka åsikter de bär på är en konsekvens av samhället de lever i.
Mm. Ja, Jan Guillou är en av Sveriges absolut mest lästa författare och journalister, och i din senaste krönika i Aftonbladet med titeln Den svenska politiska debattens helvetesrum ställer du judar mot muslimer. Och för de som inte har läst den här krönikan, Jan Guillou, vad är din poäng?
Ja, det jag reagerade mot vad jag uppfattade som våldsamma överdrifter i diskussionen, när flera debattörer säger att mina judiska vänner håller nu på att packa resväskorna, vi kan inte bo kvar i Sverige längre, vilket ju är ett oerhört påstående. Och samtidigt med detta så bedrev hela den liberala pressen ett drev mot Studio 1, alltså en av Sveriges Radios mest kompetenta redaktioner, med antydan om att där funnits en antisemitisk reporter, vilket ju är fullständigt vansinne. Och detta är helvetesrummet i den meningen att överdrifterna och aggressionerna blir så fantastiska när man kommer in på ämnet. Och det förbjudna som jag gjorde, det heter på den här jargongen att relativisera, att jämföra. Men det tycker jag man ska göra, därför att hatet mot judar och hatet mot muslimer har helt olika ursprung. Alltså judehatet är den mest föraktade av alla former av rasism överhuvudtaget finns i Sverige. Och till detta har vi självklara historiska orsaker. Medan vi har ett helt politiskt parti för vilket hatet mot araber och muslimer är en huvudsak. Att säga att man är mot araber tror jag de flesta svenskar skulle komma undan med, medan det av de här historiska skälen är omöjligt att uppträda som antisemit, vilket förstås är bra. Och till den här skillnaden har ju en politisk ursprung. Islamofobi fanns inte i Sverige för 25 år sedan. Det var inget problem. Ordet existerar inte.
Men då fanns det inte kanske heller så många muslimer.
Ojovars. Ojovars. Utan vad som hände var att när...
Vad menar du med ojovars?
Det är några hundratusen. Ja.
Okej, fortsätt då. Mm.
Jag kan inte säga exakt hur många de var.
Nej. Okej, det var
men
några.
Men vad som händer när Sovjetunionen går under, det är att NATO söker sig efter en ny fiende. NATO skulle inte avvecklas plötsligt. En av förklaringarna var att vi behöver NATO i försvaret mot islam. Detta är 1990. Flertalet av er här i rummet var med då.
Men
det är ett oerhört påstående. Men, och då, väldigt konstigt, men det är där började. Så att islamhatet är en politiskt framdriven motsättning i världen på ett helt annat sätt.
Men kan man då, när du hör Petra till exempel och flera som faktiskt uttrycker en rädsla och antisemitism manifesteras, är det inte att bagatellisera människors rädsla?
Alltså det är naturligtvis oerhört svårt att se Petra i ögonen och säga jag tror inte på dig. För jag måste tro på dig när du säger det du säger. Men jag måste också...
Så du ångrar dig?
Nej, därför att man måste ju säga det man anser. Jag anser att du har fel.
Men hur kan du förneka hennes känslor, Jan Guillou?
Nej, jag kan inte förneka känslorna. Det är ju jag säger. Och men jag kan ifrågasätta dem. Alltså att det fanns en tid, verkligen i Europa, det som sitter i varenda europeisk sinne, när judar skulle packa väskor, om de hann. Och att ta till den metaforen för att skildra dagens Sverige blir, i min mening, om du ursäktar, orimligt. Med all respekt för dina känslor.
Petra Kahn, du får svara.
Jag kan svara, för jag skulle säga, jag tycker inte att det är en förintelse som håller på att ända. Jag skulle inte fly. Jag skulle resa mig och säga, om jag inte kan leva öppet som judinna på stan med det svenska folkets stöd utan att ha k-pissbeväknad polis, då tycker jag att jag kan ha det bättre på ett annat ställe. Det behöver inte vara att jag är säkrare på det andra stället, men jag har samhällets uppbackning. Så jag tror inte att det är en förintelse, men jag tycker att det är allvarligt att vi ska leva som judar tysta och snälla bakom tysta dörrar.
Vänstern, Jan Guillou, klagas ju ofta i sin Israelkritik. Anklagas vänstern ofta för att hamna i en antisemitisk retorik. Vad säger du om det?
Det är struntprat. Gång på gång så kommer framförallt liberala journalister att upprepa antisemitismen inom vänstern. Aldrig något citat, aldrig något exempel, aldrig fram med den här vänsterantisemiten, utan det bara påstås, du vetenskapskvinna gjorde det också sådär, i förbigående. Alltså för mig är detta orimligt. Om man är vänster så är man ju antirasist som en av huvudgrejerna. Det är som att säga att jultomten är jude eller något. Men alltså, det går inte.
Men kan antisemitismen vara just vänsterns blinda fläck?
Nej. Alltså, vänstern är ju den politiska gren som är mest intresserad av den här typen av motsättningar, som kan mest, som studerat mest, och om det är någonting man som Palestina-aktivist, som jag har varit sedan 60-talet, är väl medveten om, så är det det här att hur varje litet ord kan vändas och vridas på och ges en annan innebörd än det man själv har sagt. Som hände den här reporten i Studio 1, som hade hon sagt till den israeliska ambassadören: har inte staten Israel ett ansvar för de antijudiska stämningarna i Europa? Så är frågan korrekt ställd. Ingen har kunnat använda sig av den. Ingen har kunnat beskylla Sveriges Radio för antisemitism. Men så...
Va? Jag håller inte med. Det hade väl varit också antisemitiskt, som att säga, ja, men vi har...
Okej, det finns en som hade kunnat anklaga.
Hur skulle vi ställa frågan för att den inte skulle vara antisemitisk, Petra?
I så fall, om man vill ställa den frågan, vilket är tveksamt, så skulle man väl ställa, det finns vissa som hävdar att man skulle kunna säga det. Jag vet att det är ingen skillnad för mig att säga om Israel har ett ansvar för antisemitismen i Sverige. Hur kan Israel ha ett ansvar för att judar blir attackerade i Sverige? Det är helt absurt. Det är ingen skillnad för mig att säga om judar själva har ett ansvar. Det är ju lika antisemitiskt. Mm.
Du har ju själv sagt det i Dagens Nyheter. Jo, där står det i det artikeln om dig att du anser att Gaza-kriget framkallar antijudiska stämningar.
Jag säger att man använder Gaza-kriget för att få säga alla judar borde dö. Och om du säger att vänstern eller att man inte får antisemitism i Sverige, så ser jag ingen debattör där som på något sätt sa det här är antisemitism. Man kallar det för kritikerstorm. Man sa Hitler rätt, judar borde dö, då borde gasas.
Mattan Ravid är masterstudent i historia vid Uppsala universitet, och han har forskat om antisemitism i svensk press. Du är också styrelseledamot i Svenska kommittén mot antisemitism. Du är kritisk mot allt detta, kanske man ska säga. Vad är din tes?
Allt detta är kanske rätt uttryckt, ja.
Det var alltså, en enkel sammanfattning, kan man säga.
Jag tycker att det är ganska talande det som har sagts. Det är inte första gången Jan Guillou säger såna här saker. För det första så tar han sig rätt att recensera andras känslor, att säga att folk ljuger och så vidare när de känner rädsla. Väldigt konstigt i sig. Sen uttalar han sig väldigt ofta om saker som man har väldigt dålig koll på. Såna här generaliserande påståenden som att inom vänstern finns det ingen antisemitism. Helt uppåt väggarna. Lena var inne på det tidigare. Historiskt sett så har det funnits hur mycket antisemitism som helst inom vänstern. Och det är inte konstigt. Antisemitism finns överallt i samhället. Är det här att framställa sina kritiker som liberaler allihopa? Han fick ju jättemycket kritik av ledarsidan i sin egen tidning Aftonbladet här, som gick ut och sågade honom vid fotknölarna och sa att det här är inte okej. Okay. Alltså... det finns en del saker man måste säga. För det första kan jag vara helt ärlig och säga att jag är inte så sugen och intresserad på att diskutera Jan Guillou. Det känns som att vi kan göra andra saker som är mer konstruktiva. Men nu är han inbjuden och nu har han sagt och skrivit här.
Borde han inte vara inbjuden?
Jo, nu är han det, och då får vi ta den diskussionen också. Men några få saker som jag skulle vilja säga till det som han har skrivit och det som han säger. Alltså, för det första så är jag inte förvånad. Det här är inte första gången som Jan Guillou bagatelliserar eller ursäktar eller försvarar antisemitism. Det här har han gjort i många år. Hans text här är väldigt hånande i tonen. ifrågasätter de som känner rädsla till exempel, inte heller första gången. Vill man se exempel på det här så finns det massvis. Man kan gå in på våran blogg till exempel skma.se/blogg. Söka på GO så får man upp jättemånga exempel. Som sagt, egentligen tycker jag inte att det här är det viktigaste, men en sak som är väldigt viktig att komma ihåg och fokusera på tror jag i den här debatten, det är att Jan Guillou är bara ett symptom på ett mycket större problem. Varje gång i Sverige när vi debatterar antisemitism och islamofobi så träder ständigt röster fram, och det är ofta ungefär samma röster. Jan Guillou är ofta med i den debatten och framför sådana budskap som bagatelliserar, som ursäktar, som flyttar fokus.
Okej, okay, hur långt, en fråga, ja. Hur långt kan man sträcka sig i sin Israelkritik innan man går i den antisemitiska fällan?
Man kan vara hur kritisk som helst mot Israel, det är många som är. Jag tror det räcker med att öppna en tidning i Sverige nästan vilken dag som helst så ser man Israelkritik. De allra flesta som kritiserar Israel gör det på ett helt okej sätt, och man kan vara hur kritisk man vill. Det som blir problematiskt, det är man använder till exempel klassiska stereotyper om judar och applicerar det på Israel eller Israel. Man påstår till exempel att Israel eller Israel styr amerikansk politik eller världsmedia och så vidare. Då är det antisemitism. En sak som är väldigt vanligt tyvärr, som är väldigt enkelt men som många missar, det kollektiva skuldbeläggandet. Vi ser hur muslimer kollektivt skuldbeläggs för terrorism till exempel. Judar kollektivt skuldbeläggs för vad Israel gör. Det är ett tydligt exempel på antisemitism.
Vi ska låta Jan Guillou svara också.
Man ska aldrig försätta sig i den situation att man ska behöva försvara sig mot sånt där. Egentligen. Jag har aldrig i hela mitt liv någonsin, som du påstår, försvarat antisemitism. Det skulle se ut det. Du har inte ett, jag kan ha skrivit 10 000 sidor text. Varsågod och leta. Hitta ett enda citat. Nej, det kommer du inte att göra. Men däremot kan du stå här och säga i Sveriges Radio, ja, han brukar försvara antisemitism. Och vad försätter det mig för situation? Den som ni älskar, nämligen att motståndaren ska säga några av mina bästa vänner är judar eller någonting sånt där annat, så att ni kan skratta riktigt rått. Ingen klarar den omvända bevisbördan. Inte du, inte du heller.
Ska jag utveckla det jag menade?
Ett enda citat.
Jag sa att det finns röster som kommer fram i debatten och ursäktar och bagatelliserar och sådär och ibland försvarar. Jag sa att Jan Guillou är en av de rösterna. Jag sa inte specifikt att du försvarar. Jag kan ge ett exempel på många. Alltså 2011 så gick vi i kommittén Expo som bilen företräder, väldigt många andra gick ut och var väldigt kritiska till att Islamiska förbundet och ordförande då, Omar Mustafa, hade bjudit in antisemiter som föreläsare på en konferens. De här var ökända, det var bara att gå in på YouTube och se gamla föreställningar om att judar ritualmördar kristna barn till exempel, eller icke-judiska barn och så vidare. Det här kritiserade vi och många andra. Jan Guillou, han tog en helt annan inställning till det här. Ursäktade på något sätt, liksom undanskymde problemet, ville prata om någonting annat. Och som vanligt så pratade han om liberaler, och det här var Israelvänner som hade satt igång någon slags kampanj på något sätt. Och målet skulle vara att skada Socialdemokraterna och försvara Israel. Det här är ju så oerhört oseriöst, och det är ett återkommande mönster i din argumentation. Du kan aldrig prata om antisemitism utan att börja prata om någonting annat, och du ursäktar det väldigt ofta.
Det går inte att diskutera under såna här former. Alltså,
har du någon kommentar till det exemplet som jag gav?
Om du beskriver mig som en fullständig galning och sen menar du att jag ska försvara hur jag är en fullständig galning, det går ju inte. Du har ingen som helst respekt för det allvaret i det här ämnet när du beter dig på det sättet.
Jag vill bara ställa en sista fråga här till Jan Guillou. Tycker du att vi borde diskutera islamofobin mer, Jan Guillou? Är det så att man av olika skäl inte diskuterar, inte tar den på lika stort allvar?
Hatet mot muslimer och araber är Sveriges nu allra största politiska problem, och det kommer att vara det under hela vår livstid, vi som befinner oss i det här rummet och de flesta som hör oss i radio. Detta är den verkligt stora problemet vi har, och det är helvetiskt svårt att hitta vägar ut ur det här, därför att det här som ni säger om de muslimska skolbarnen fruktar jag är sant.
Men måste man säga antingen eller? Kan det inte vara så att båda är utsatta?
Nej, nej, men man kan i alla fall försöka få proportioner på det hela. Det ena är vårt allra största problem, och jämfört med det blir antisemitismen, eftersom den är så gott som utplånad i Sverige fram tydligen tills nyligen, ett mindre problem.
Billan Osman. Ja. Billan Osman hade ordet och sen får du... Ja.
Står du här och säger att antisemitismen är utrotad? Nu, det här är faktiskt helt galet.
Säger
nu får, det där får du ta tillbaks.
Bindefeld.
Nej, nej, men alltså allvarligt
talat. Det sa jag inte.
Jo, du sa att det är så gott som fram tills nu utrotad. Jag citerar dig. Vet du, nu blir jag så jävla förbannad. Det där är...
Men det...
Nej, nu är ordet mitt. Nu får du vara tyst, nu har du sagt så mycket galenskap här, tycker jag.
Säger alltså Mikael Bindefeld till Jan Guillou. Jan Guillou, vill du svara på det? Eller du skulle vara tyst förresten?
Ja, precis.
Okay.
Jag är uppvuxen i det här landet som jude. Det är inte du.
Alltså inte Jan Guillou, menar du?
Ja,
för det här är inte tv, så folk ser inte vem du vänder dig till.
Ja, men då tar jag chansen att ta det här.
Ja, Billan Osman hade begärt ordet. Billan Osman, ordet är ditt.
Ja, nej, jag tänkte bara inflika lite snabbt eftersom att Jan Guillou fortsätter att prata om islamofobi, vilket är sant att säga, islamofobi är ett problem, men jag vill minnas att Jan Guillou faktiskt skrev en artikel om Sverigedemokraterna 2009, och där han själv sa att Sverigedemokraterna minsann inte är ett rasistiskt parti. Och här står han några år senare och pratar om att Sverigedemokraterna är ett hot mot muslimer, vilket de är, men jag anser att det är lite att hyckla när man står här några år senare och pratar om att Sverigedemokraterna är ett problem.
Okej, okay. Den här debatten ska handla om antisemitism och islamofobi och inte Jan Guillou som person, ska jag bara påminna. Och då kanske vi ska lyfta frågan till Dan Eliasson som är rikspolischef. Du är välkommen till PT-debatt. 8 av 10 hatbrottsanmälningar läggs ner. Dan Eliasson, du är nytillträdd som rikspolischef sedan januari 2015. Och varför är det så många som läggs ner?
Ja, dels för att det är ganska svåra brott många gånger att utreda. Många av dem sker på internet med servrar utomlands stående med skydd, konstitutionellt skydd många gånger. Vi får inte hjälp av rättsliga instanser i andra länder. Många hatbrott sker i offentliga miljöer. Man skriker, ropar smädesord, och det är svårt att bevisa det. Men det kanske allra viktigaste i det här sammanhanget, det är nog att det svenska rättsväsendet, inklusive svensk polis, inte har tagit det här på tillräckligt stort allvar. Det här är en utveckling som har kommit krypande, smygande in i det svenska samhällskroppen, och vi reagerar för sent. Och det är skälet till att den här generationens polisledning nu sätter ner foten. Vi omdisponerar våra styrkor. Vi ägnar mer resurser åt hatbrott, hets mot folkgrupp, olaga diskriminering, och vi bygger upp och förstärker vår förmåga på internet för att vi ska komma till rätta med det här. Det här är inte okej, det som sker just nu. Vi måste reagera.
På vilket sätt märks det här?
Det märks i den resursförflyttning som vi nu gör just nu. Vi ligger efter här i det svenska rättsväsendet. Nu tar polisen krafttag. Jag hoppas också åklagare och domstolar följer med i den här utvecklingen. Vi har bra samtal med åklagare. Så att vi behöver göra mer.
Senast jag anmälde ett hot så sa man bara att man kan inte hitta IP-adressen. Det var allt.
Och tillåter du mig att prata om ärendet?
Nej, du kan ju tala generellt. Ja, det är ju väldigt många människor som anmäler hot. Ja.
Och, det finns då arbetsgivare som utformar sitt mejlsystem just så att man inte ska kunna söka IP-adressen. Kanske för de som ska kunna mejla så kunna liksom verka under anonymitet och meddelarfrihet.
Så då borde alltså polisen helt enkelt kanske bli ännu bättre.
Eller arbetsgivarna funderar på om man ville spara mejl och utforma de tekniska lösningarna så att det varit möjligt för oss att spåra IP-adresser.
Oj, jaha. Jag tänker också att... jag berättade ju till exempel om den här judiska kvinnan i Malmö som har hakors på sin dörr och davidsstjärnor och så vidare. Och de har levt under den här utsattheten i 3 års tid. De har bett att få sätta upp en kamera men får nej. Och de vill inte bryta mot lagen. Vad kan de göra för att skydda sig? Och vad kan Fatima, som vi hörde alldeles nyss här, vad kan människor göra?
Det viktigaste av allt, det är ju att man tar kontakt med polis. Och jag vet att det finns mängder av situationer där polisen inte har svarat upp mot förväntningarna. Men det är därför vi nu omdisponerar resurser. Så vi ska kunna vara mer lyhörda, stöttande. För det är först när vi vet om att brott begår så vi kan vidta de åtgärder som är nödvändiga. Det här mörkertalet som jag tror forskaren från Brå pratade om, det är stort. Det beror ju på att det är många grupper som inte vill anmäla. Och då är det svårt för oss att agera. Så vi måste börja med att bygga förtroendet så folk anser att det är rimligt rätt att anmäla brotterna. Det är först då vi får bilden.
Mm. Så vad kan ni konkret göra? Kan du säga någonting väldigt konkret?
Men jag skulle vilja säga att det är kvinnan i Malmö. Kontakta oss igen. Kontakta oss igen. Jag behöver stöd. Återigen, och blir det inte tillräcklig respons om det runt om i det svenska samhället stegrar sig någon typ av stämning att trots vad nu polisledning säger så är det ingen skillnad, ja, då får vi skjuta till ännu mer resurser för att se till att det här hatet på något vis måste bort från den svenska samhällskroppen.
Mm. Tack så länge. Gul Alci, du är 21-årig, är muslim, eldsjäl från Fittja och initiativtagare till Fredens ring. Och samtidigt så studerar du och är moderat kommunpolitiker. Du tog initiativet till Fredens ring. Berätta varför.
För det behövdes. Det behövdes att stå mot all hat som finns och stå för varandra istället. Alltså ärligt talat, det är debatten som jag har hört idag. Först och främst, om ni vill öka förtroendet, börja göra något. Och du, förlåt om jag säger du, men du är du.
Vänta, du vänder dig till Jan Guillou nu, ska vi säga. Och först till rikspolischefen, ja, Dan Eliasson.
Och det är ingen tolkningsfråga vad Petra här känner. Det är absolut ingen tolkningsfråga. Och det är, alltså, vi ska inte försöka neutralisera varken islamhatet eller judahatet med att kontra med något annat. För det existerar. Och jag vill bara säga till alla politiker, till mig själv, och kritisera allt annat i den här svenska staten som jag älskar. Blunda inte. Öppna era ögon. Och det räcker. På riktigt. Jag är muslim. Ja. Vet du vad som hände förra månaden när Pegida var där nere i Malmö? Min brors son kom till mig och sa, faster, varför är vi hatade?
Pegida är ju den här antimuslimska organisationen. Vad ska vi kalla den, Billan? Är det någon som har någon exakt formulering vad Pegida är?
Rasister. Ja, Pegida är en antimuslimsk rörelse.
Ja, då sa jag rätt. Ja. Tack. Ja, vill du, Gull, du startade Fredens ring inspirerad av det man Norge. Hade gjort i Norge, va? Så vad gjorde ni exakt? Det var ett tusental människor som samlades runt synagogan.
Okej, jag ska vara ärlig då, så som jag alltid är. Nej, men jag tog ju kontakt med mina gränslösmänskliga projekter. Sevors och Petra är också idag. Och direkt en dag mot kvällen så startade vi evenemang. Vi hade inte tagit polistillstånd än. Så vi sätter press på dem för vi visste att vi inte kanske skulle få polistillstånd. Så sen så gick vi ut med evenemang, var ansiktet utåt i medien. Så det gick jättebra, vi visste att vi var seriösa. Och vi fick med 3000 människor där vi visade och chockade det som försöker skapa motsättningar mellan oss människor.
Har ni gjort samma sak runt moskén också?
Vadå?
Har ni gjort samma sak runt
moskén? Vill du veta en grej? Jag har fått massa mejl. Jag vet att mina kamrater också har fått massa mejl. Från kristna, ateister och muslimer. När ska ni göra ring runt moskén? När ska ni göra ring kyrkan? När det kommer till Sverige, då är det judar som är drabbade just nu. Och när det kommer till konflikten där nere, det vi kan göra här i Sverige är att vi alla, oavsett vilken etnicitet eller religion vi har, samlas och hålla hand i hand. Mm. Och vi pratar om Sverige idag, så man kan ju bara...
Men tror du att det behövs även att göra någonting liknande runt en moské? Det var det min fråga handlade om.
Ja, man kan ju definitivt göra det, men jag tänker inte göra det.
Varför det?
Varför? Det är med den anledningen av att vi alla bör samlas. Vi kan inte gå och tävla om vem som är mest hatad eller inte. Och man måste... Det går inte. Det är ingen tävling. Och oavsett om det var någon fritös eller inte i Eskilstuna så kan man inte förneka de bränderna som har skett i moskén.
Mm. Mikael Bindefeldt, du är ett PR-geni och du har också startat en stiftelse till minnet av förintelsen som bland annat finansierar filmen Min farmor och förintelsen som Sara Sommerfeldt har gjort. Varför behövs den här stiftelsen just nu?
Ja, inte bara just nu, utan det skulle behövt för länge sedan, och jag hoppas att den inte behövs så länge till. Att berätta förintelsens historier blir ju allt mer angeläget. Vittnesbörden har ju vi mellangenerationer, som är precis mellan de som nu snart inte finns med oss längre och de som växer upp. Det ansvaret ligger på våra skuldror att se till att berättelserna förs vidare när det inte finns några överlevande kvar längre. Och man ser ju tydligt hur kunskapen om förintelsen blir allt för nästan för vart år som går. När man gör mätningar både svenska och amerikanska skolor så sjunker kunskapen om förintelsen för vart år som går. Och vad stiftelsen ska göra är då att försöka finansiera kulturella projekt som når ut till breda grupper av människor som berättar förintelsens oberättade historia. Det kan vara som till exempel Saras då, en dokumentär, det kan vara fotoutställningar, det kan vara böcker som ska skrivas, det kan vara romaner, det kan vara dokumentär, det kan vara forskning, alla möjliga typer av kulturella projekt.
För att påminnelsen också kan vara som ett motgift mot det växande hatet?
Nej, men för att berätta förintelsens historia. För jag tror ju att sorgen som jag bär med mig och som jag tror att alla judar känner blir ju ännu värre om man tänker att 6 miljoner människor har fått sätta livet till och att mänskligheten inte har lärt sig ett endaste dyft. Så att vi hoppas ju på något sätt att man ska kunna ta lärdom, inte bara vi judar utan även andra minoriteter ska kunna ta lärdom och se tendenser i samhället på ett mycket tidigare stadium.
Du skrev också nyligen en artikel där du skrev att jag ser att du har Davidsstjärnan runt halsen. Att nu sätter du på Davidsstjärnan igen efter många, många år. Varför det?
Därför att jag känner ett oerhört starkt behov av att betydligt tydligare profilera mig själv som jag har alltid haft en stark judisk identitet, men att visa den utåt på ett sätt som jag önskar att även många andra judar och halvjudar och kvartsjudar och vänner till oss judar skulle göra genom att sätta en davidsstjärna runt halsen.
Borde vi sätta på oss halvmånar, slöjor också och andra symboler, andra religiösa symboler?
Jag tycker inte att vi ska blanda ihop de två ismerna riktigt, men det kan man absolut göra. Jag skulle gärna ta på mig en halvmåne jag också, så det är inte så, men jag tycker inte de hör ihop riktigt. Men som Petra säger, det handlar inte bara om att man inte kan leva tryggt, utan det handlar om att man inte kan gå rakryggad och titta folk i ögonen, att man ska behöva kröka rygg eller böja sig för något eller någon, och det passar inte mig heller. Så den dag jag inte känner mig trygg med min davidsstjärna runt halsen, då flyttar jag också. Inte för att jag tror att vi blir utrotade eller gasade, utan därför att det finns andra länder där jag känner mig tryggare och mer välkommen.
Tack så mycket. Sevors Derakti, du var 19 år när du startade Unga...
Förlåt, den känslan vill inte jag att någon annan ska sätta ord på, utan det är min alldeles egen känsla.
Mm. 19 år var som sagt Sevors Derakti när han startade Unga muslimer mot antisemitism och främlingsfientlighet. Nu heter ni bara Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. Och våra lyssnare hörde dig, Peter Batt, i vår första sändning som handlade om rasism. Och för er som missade det så är det bara att gå in på vår hemsida och ladda ner eller lyssna på det programmet. Du har fått en massa priser, Sevors. Vad har du egentligen lyckats med?
Vad jag inte lyckats med. Jag vill först och främst bara skicka kärlek. Vad heter du, Fatima? Jag vill skicka massa kärlek, mod, styrka till dig. Och jag tänker på min mamma när jag hör dig tala. Och det går upp jättedjupt i hjärtat. Och det är skandalt att se det har gått så här pass långt. I 2015 är Sverige ett demokratiskt land och ett Europa. Så vi alla borde skämmas. Så jag ska säga, jag ber om ursäkt till dig. Och jag vill att alla i Sverige står på dig. Och står på alla ihopa människor tillsammans i vårt vackra Sverige och i Europa. Tack.
Sevors, jag måste fråga.
Oj, förlåt.
När du ser Fatima, varför tänker du på din mamma då? Har din mamma slöja?
Nej, min mamma är också muslim. Och för mig är det viktigt. Och när jag hör Fatima tala. Såklart, det går till oss, varenda kvinna här. Jag tänker på min mamma, men jag kunde lika gärna tänka på min mamma. Jag kunde tänka på dig, jag kunde tänka på Petra. Framförallt tänka på kvinnorna som får uppleva de här hoten. Och det är skandal att det har gått så långt. Men nu ska jag svara på din fråga. Och det var varför jag hade lyckats, eller?
Nej, vad du har lyckats med. Du har fått en massa priser. Jag undrar, vad har du lyckats med?
Alltså det jag lyckades med var att våga agera. Ett civilkår, stå upp för mänskligheten. Och jag ska berätta en grej. Mina föräldrar flydde inte till Sverige för att vi ska förtrycka varandra. Mina föräldrar flydde till Sverige för att deras barn ska kunna växa upp i ett demokratiskt land som Sverige och framförallt få uppleva mänskliga rättigheter. Men jag kan säga till er här och nu att detta, mitt älskade Sverige, det börjar falla.
Varför
och jag, för jag börjar känna, varför det? Det är för att jag ser att det har gått så pass långt att inte vi människor tillsammans börjar stå för varandra. Och jag anser att vi alla har ett ansvar, som någon av er nämnde. Vi alla har ett ansvar och varje individ kan göra skillnad. Och Raoul Wallenberg var en sån person. Och därför var Raoul Wallenberg en stor förebild. Och jag vann också Raoul Wallenberg-priset. Jag var den första i Sverige. Och faktiskt Emir Selimi är den andra Raoul Wallenberg-pristagaren som sitter här. Och ja, det var inte med. Jag vill bara säga framförallt att Raoul Wallenberg visade att man kan stå upp för alla människor. Och det är det viktiga.
Organisationen men, heter Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. Yeah. Varför drar ni in vi islamofobin också?
För vi ville fånga allihopa. Du vet så här är det. Nu snackar jag om antisemitism och med all respekt, då är det antisemitism. Snackar vi om islamofobi, då ska vi snacka om islamofobi.
Ja, men det gör vi också i det här
programmet. Ja, det är det jag vill säga. Det jag menar allmänt är att jag är så trött på att höra politiker när de ska jobba med denna frågan. Jag är från Malmö, ni hör min skånska, jag hoppas ni förstår. Jag är från Malmö, men ja, det har gått så pass långt i Malmö att politikerna än idag sover. Varför har det gått så pass långt i Malmö? Det är min fråga. Men när det kommer till antisemitism så vågar man inte prata om den frågan.
Gull, vad säger du? Du står och viftar en stund. Vad?
Jag vill bara säga att det är inte bara politiker som sover, utan det är alla som sover. Ett själva, det är civil courage, för när jag är ute med min mamma också.
Du är också politiker, Gull.
Jag är också politiker, och det är sanningen. När jag är ute... Och min mamma bär på slöja, jag bär inte på slöja. Jag ser inte ut som en turk, jag ser inte ut som en muslim. Så jag har ju fördel i det här landet, tyvärr, med att inte se ut som en muslim. Och när jag hör, när folk kallar min mamma för spöke, eller när jag ser mina kompisar, när folk försöker dra av deras sjal, eller min kompis som är judinna, hon sitter här inne, att hon ja, bara för att hon bär på sig själva stjärnan. Men vänta. Och det jag ville bara säga, det problemet ligger i, det är ett civilkurage, vi vågar inte. Och just därför är största hotet mot ett ömsesidigt samhälle är rädsla och missförstånd. Mm. Så våga stå upp för varandra. Och det jag vill säga, det vi har misslyckats i Sverige, det är inte något allt, det är ökade kunskapen. Så ökad kunskap kräver högre kunskapsförmedling, det får vi inte glömma bort.
Mikael Bindefeld, och sen ska du, kommer jag tillbaka till dig, Sevars, direkt i.
Alltså jag skulle snarare säga så att vad vi har misslyckats med, allt det här, hela den Mellanöstern-baserade antisemitismen och ursprunget till den, det är ju att vi har misslyckats med all typ av integration. Det är ett integrationsproblem, det är precis vad det är.
Vi har
700 000 muslimer i Sverige, och väldigt många av dem kommer från länder där man blir itutad extremt antisemitiska åsikter via media, nästan med bröstmjölken, och då måste vi se till att ta ansvar här i Sverige.
Siffran stämmer inte riktigt. 700 000 muslimer är det inte i Sverige. Det kanske
jo,
nog var dem.
Men första och andra generationen är det.
Ja, men alltså, ja. Det är en svår definierbar grupp, för man vet inte vilka som är praktiserande, icke-praktiserande, sekulära och så vidare. Men det jag vill
vi
säga,
har fortfarande ett ansvar att se till oss att implementera vårt sätt att tänka och hur vi resonerar här kan och vad medmänskliga rättigheter och minoriteter har för rättigheter i det här landet. Och det har vi inte lyckats med.
Antisemitismen, förlåt? Det är min fråga. Kan vi integrera bort antisemitismen?
Ja, med de som kommer nu så skulle, om vi gjorde om hela systemet så skulle vi kunna göra det. Men vi har inte ställt några typer av krav på de som har kommit hit från de här länderna. Och det är det vi får äta upp nu 20 år senare.
Någon annan som vill säga någonting om det? Varsågod, Mattar.
Ja, jag skulle vilja kommentera några av de sakerna som har sagt. Alltså, jag pratade tidigare om att det är viktigt att inte ställa grupper mot varandra i den här debatten kring GIO till exempel.
Men
jag ska bara fortsätta. En annan sak som är väldigt viktigt är att vi håller huvudet kallt och inser att antisemitismen finns överallt. Antisemitismen är inget integrationsproblem. Det finns långa historiska rötter bak i tiden. Det är en förklaring till att vi alltid har haft antisemitism i Sverige till exempel. Vi måste vara väldigt försiktiga med att peka ut folk och grupper. Det här är ett problem vi måste jobba med tillsammans. Vi ska veta var problemen finns, men akta oss för att peka ut i vissa grupper när vi försöker svara.
Det säger Matar Ravid från Svenska kommittén mot antisemitism. Dan Eliasson, rikspolischefen, varsågod.
Jag tycker vi måste bredda den här diskussionen ett snäpp, för det är inte bara olika religiösa åskådningar eller den typen av frågor som är på gång här i Sverige, utan vi har också övergrepp mot de olika sexuella läggningar. Vi har politiker som attackeras. Vi har journalister. 40% av vet att 40% av Sveriges journalister utövar självcensur av rädsla för vad man ska skriva.
Jag vet precis vad du talar om. Jag vet precis vad du talar om. Och vi kommer diskutera även detta i kommande PT-debatt. Sista ordet går till Sevar Serakti. Varsågod. Vad vill du säga? Ett konstruktivt ord på vägen. Vad ska vi göra för att få bukt med den här situationen?
Alltså, de här fördomar och hat, det kommer inte sluta imorgon. Och det är viktigt att vi ger utbildning, men framförallt vi ger kärlek. Jag grundade den här verksamheten, organisationen, på grund av min bästa vän under min barndomstid var jude. Och jag är muslim.
Ja, imorgon ska du träffa president Obamas speciella sändare mot antisemitism. Vad ska du säga till honom? Jag vill bara ha en mening, Siavors. Akta dig noga.
Ja, jag ska säga kärlek till honom. Men jag ska säga att det är trevligt att han, att han flyger från Vita huset och vill träffa mig. Men Malmö stads politiker har inte tid att träffa mig. Men jag vill säga till alla tre ord.
20 sekunder.
Kärlek, förstörelse, tillit.
Och de orden får vi tacka med en fantastisk panel. Tack för er. Det här är Peter Batt. Vi sänder direkt från Kulturhuset. Tack till alla er som har hört av er, lyssnare och alla möjliga. Vi är tillbaka den 19 april och fortsätter debattera de hetaste ämnena. Tack så mycket för denna gång och trevlig söndagkväll. Och ni kan ju fortsätta chatta på vårt debattforum. Och förresten, nu fortsätter ju vi på webben. Så varsågod allihopa här. Vi fortsätter. Publiken, ordet är ert. Varsågoda.